ska vi se, jag ska försöka vrida mig så jag står lite mitt i. Vad gott att se er och tack för frågan att få predika. Och när Göran skickade en fråga om det så fick jag några olika datum. Och då svarade jag med att ja, om jag får predika om Rut. Så han hade inte så mycket val. Vi i församlingen här så är det ju just nu en, ja, vad ska man säga, en lång serie där man går igenom Bibeln i kronologisk ordning. Jag tror inte riktigt att det var dags förut än. Men domartiden, och det är ju faktiskt under den tiden som det utspelar sig händelsen omkring Ruts liv som det står talas om i Bibeln. Så att, det är ju inte riktigt fel ändå. Nej. Jag vill börja med att också hälsa från Ulf. Jag tänkte, kan jag ställa mig här ute utan, här uppe utan att hälsa från Ulf? Och nej, jag kan inte det. Jag måste hälsa ifrån honom. Det går ganska bra för honom att bo själv i en lägenhet. Och det går kanske sämre för mig, måste jag erkänna. Fast jag trodde att det inte skulle vara så. Han har börjat laga mat. Han som inte har kunnat det, han fick en liten kokbok. En häfte för barn i dagisåldern eller förskoleåldern. Med sig av några goda vänner med bilder utförligt hur sleven rör om. Ja. Så han har börjat laga mat. Och jag slarvar med maten. Ingenting smakar när man ska äta själv. Så att jag blir mycket smörgås och fil. Det finns. Men jag har lovat att skärpa mig. Om Ulf kan lära sig laga mat så kan ju jag också. Jag vet ju att jag kan. Men ni vet hur det är. Det där tar lite tid. 115 mil emellan och vi saknar varandra. Så är det. Men en varm hälsning från Ulf. Ta emot den. Och om ni vill sen så ska jag berätta vad som hände på välkomstmötet. Efter här nere så kan ni få höra. Vi blev intervjuade, Ulf och jag. Och skulle berätta om varandras goda sidor och vad vi uppskattade. Och ja, jag har stått, alltså det som är mitt problem nu, det är att klippa gräset och sköta det här praktiska som jag inte har behövt att göra förut. Det är mitt stora problem. Och det som kom upp i mitt huvud när de frågar, vad uppskattar du hos Ulf? Vad har han för goda sidor? Och vad är han bra på? Det enda jag kommer på det är att han är väldigt bra på att klippa gräs. Och han säger så fina saker om mig, att hon är en fantastisk mamma för barnen och när de växte upp och radar upp. Och jag tänkte, oj, ja. Efteråt så sa han, kunde du inte kommit på något bättre? Så det fick jag höra. Men vi har skrattat åt det. Men ja, så där var det. Ja, förlåt mig, nu står jag här. Alltså Ulf Sundqvist, han arbetade tidigare här i församlingen som församlingens föreståndare. Så förlåt ni som inte har visste vem Ulf var. Och jag är hans fru. Det är därför jag står och pratar om honom. Förlåt, nu ska jag inte inveckla in mig i detta någon mer. Nu känner jag mig precis som Ulf också. Sidospår. Ja. Innan jag börjar och berätta berättelsen om Rut i Bibeln. Så tänkte jag att jag ska läsa ett bibelord som får ligga som ett raster för den här berättelsen och predikan. Och det är utifrån Hebreerbrevet, det fjärde kapitlet och den 14 till den 16 versen. Hebreerbrevet 4, 14 till 16. Det här får liksom ligga som en grund. Och så ska jag gå igenom det fyra kapitel i Bibeln som handlar om Rut. Så jag kommer att berätta lite grann utifrån de kapitlerna. Så här står det i Hebreerbrevet. När vi nu har en mäktig överstepräst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Och så kommer en uppmaning. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp. Nu går vi till berättelsen om Rut. I Gamla testamentet och i boken om Rut så får vi följa en familj. Det börjar så, som tvingas fly på grund av hungersnöd. De flyr från Betlehem till Israel. Eller Betlehem i Israel till grannlandet Moab. Det är ungefär i nuvarande Jordanien. Den här familjen, de togs emot i ett främmande land. Och så fick de möjligheten till ett nytt liv. Jag tänker att det är egentligen det som händer mycket av idag. Familjer som tvingas fly på grund av olika saker, men också på grund av hungersnöd. Det här var en sån familj som flydde för att överleva. Pappan Elimelek, han dör ganska snart. Och sönerna Maklon och Kiljon, de gifter sig med två kvinnor från landet. Rut och Orpa. Och egentligen kan man ju säga att det var en ganska lyckad integration för den här familjen. De blev så integrerade att de till och med hittade en livskamrat. Eller livskamrater där. Berättelsens tidsmässiga bakgrund, det är domartiden, som jag sa innan här. Och det var en tid av religiöst och moraliskt förfall. Nationell splittring, och så var det också förtryck av främmande folk. Egentligen så tror jag många som har flytt hit kan känna igen sig i den tiden. Att det kan vara förtryck av när man är främmande, när man inte hör hemma. Under den här tiden så råder en tillfällig fred mellan Israel och Moab. Annars var det en väldigt orolig tid när de här länderna låg i krig. Men just under den här tiden, när den här boken skrivs, då är det en tillfällig fred. 10 år senare så kommer nästa katastrof för familjen. Då dör även sönerna oväntat. Och vad som händer, det framgår inte egentligen. Men de dör. Och Rut, som var gift med en av dem, hon står helt plötsligt tillsammans med sin svärmor och sin svägerska utan försörjning. Alltså det kan man ju bara tänka sig in i hur den situationen var. Och som kvinna så var inte detta enkelt, för hennes försörjning, det låg på mannen. Och här är de totalt utan försörjning. Noomis make och även sönerna, Rut och Orpas makar, dör. Och detta gör att Noomi, alltså Ruts svärmor, hon bestämmer sig för att återvända till sitt hemland Israel igen. Och Rut och Orpa, de tar det beslutet att de ska följa med. De vill följa med Noomi. Men när de är på väg så försöker Noomi övertala sina sonhustrur att återvända hem till sina egna mödrar. Och varför hon gör det här, det var för att hon kände att hon kunde inte ansvara för de här kvinnorna eller sina sonhustrur. Hon hade inga fler söner som hon kunde gifta bort till dem, och hon såg ingen möjlighet till att försörja dem. Så hon vädjar till dem att gå hem. Och så ber hon en bön till Herren att han ska visa trofasthet mot dem. Hon ber så här: må Gud ge er båda ett liv i trygghet med hem och make. Hon sätter deras säkerhet, trygghet och framtid framför sin egen. Man kan ju tänka sig att Naomi ändå behövde stöd den här vandringen tillbaka. Men hon tänker att de får det bättre utan Naomi. Och framtiden blir liksom en större möjlighet utan henne. Och Orpa då, en av de här kvinnorna, hon väljer att återvända hem igen. Men Rut, hon vill inte skiljas ifrån sin svärmor. Och Naomi, hon försöker återigen övertala henne att vända tillbaka. Då fylls Rut med beslutsamhet, med en sån beslutsamhet. Så det här svaret som Rut ger, det har lyfts upp till en av tidernas, genom tidernas, som en av världslitteraturens mest utsökta uttryck för kärlek och trofasthet. Hon säger så här: försök inte att övertala mig att överge dig. Försök inte ens med det. Dit du går vill jag också gå. Och där du stannar vill jag stanna. Ditt folk är mitt folk. Så identifierade hon sig med familjen Naomi och familjen där. Ditt folk är mitt folk. Och din Gud är min Gud. Och så säger hon, där du dör vill jag också dö. Och där vill jag bli begravd. Och när Naomi då märker Ruts beslutsamhet, så väljer hon att inte tala mer om saker. Utan hon accepterar att Rut vill följa med henne hem. Och så börjar då den här vandringen tillbaka till Betlehem. Och så går de tillsammans. Och när de kommer fram till staden så blir det ganska stor uppståndelse. Kvinnorna där i Betlehem, de känner igen Naomi. Så de ropar. Det är ju Naomi, ropar de. Då svarar Naomi ett svar som vittnar om hur hårt livet har varit för henne. Och hur det har drabbat henne och vilken skada och vilka sår det har gett henne, det hon har mött. Hon säger så här: kalla mig inte Naomi den ljuva. Kalla mig Mara den bittra. Och så lägger hon till: ty den väldige har gjort livet bittert för mig. Rik drog jag bort, men tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Och Naomi, hon beskriver rakt och ärligt hur hon upplever det. Hon till och med anklagar Gud. Det är inte bara livet som blivit bittert. Det har fått fäste och även gjort Naomi bitter. Och jag tänker att jag känner igen det i mitt eget liv. Hur det man drabbas av, hur det man möter kan faktiskt få fäste och göra någonting i ens eget liv. Och jag känner också igen det i mötet med människor. Att man kan drabbas så att man behöver få anklaga någon. Man behöver få hitta någon skyldig. Och vem kan man anklaga? Vem kan man säga bär ansvar för sjukdom eller död? Och då är det lätt att man vänder sin anklagelse mot Gud. Och jag tänker att egentligen så märker man i den här berättelsen att det är inte så konstigt att vi människor gör det. Och jag tycker det är skönt att det finns med i den här berättelsen, den här ärliga beskrivningen som man kan känna igen sig i. När de kommer då till Betlehem så har kornskörden just börjat. Och en dag så går Rut ut på en av åkrarna för att plocka ax, står det. För lagen sa att den som skördade inte skulle göra någon axplockning efter skörden, utan det skulle man lämna kvar för att det skulle den fattige och främlingen kunna gå och plocka efter. Och på det sättet så kunde Rut plocka en ganska stor skörd av ax. Och det innebar att det räckte gott och väl för att försörja henne och Naomi. Och så kommer de här tre orden då, som jag har satt som rubrik på den här predikan idag. Av en händelse. Tre ord som jag har funderat så mycket på när jag läser den här berättelsen. Det står av en händelse så hamnar Rut på en åker som ägs av Boas. Och Boas, han är släkt med Elimelek, alltså Naomis man, Ruts svärfar. Av en händelse så hamnar hon just där. Och jag tänker att i våra liv, i mitt liv, så har jag faktiskt ganska många sådana av en händelse. Och jag tror att när du tänker igenom och tänker på ditt liv så har vi sådana tillfällen i livet. Av en händelse så hamnar vi på den arbetsplatsen, så möter vi den personen. Och så kan man se långt senare vad det här har fått för betydelse för just mitt liv. Av en händelse så hamnar Rut på Boas åker. Och Boas, han har hört talas om Rut och vad hon har gjort för sin svärmor. Och han säger till henne, gå inte bort och plocka ax på någon annan åker. Gå inte bort på någon annan åker, utan stanna kvar och håll dig till kvinnorna här. Och så lägger han till, jag har sagt till kararna att inte röra dig. Han beskyddar henne, han har liksom omsorg om henne. En ensam kvinna på den här tiden, gå ute och plocka efter att de andra har skördat. Det var ganska farligt, det var inget, alltså det var, jag kanske tänka mig att Rut var inte säker. Men han såg till, Boas såg till att hon skulle ha det här beskyddet. Och längre fram i berättelsen så läser vi om Naomis önskan att Rut ska få det tryggt och bra. Hon uppmanar till och med Rut att söka upp Boas. Och Rut, hon gör som Naomi sagt. Och det som från början bara var av en händelse, det leder efter olika omständigheter fram till att Rut blir Boas hustru. Ni kan läsa om det här i Ruts bok sen. Det går kanske inte så här snabbt som jag drar det nu, men det leder fram till att Rut blir Boas hustru. Och berättelsen blir mitt i allt detta svåra en vacker kärlekshistoria. Hur hände det? Av en händelse. Och så leder det till det här. Man kan också tydligt se Guds ledning under hela den här berättelsen. Och trots att Gud inte omnämns mer än vid några enstaka tillfällen i Ruts bok, så är det som om han finns med i varje rad av berättelsen. Och att bara tro att det här var slumpen som styrde olika val och möten mellan människor, det känns oerhört svårt att tro, och jag kan inte tro det. Utan man upplever när man läser Ruts bok att Gud finns med. Ruts bok, det är fyra kapitel i Bibeln som handlar om en ung kvinna från Moab och hennes livsberättelse. Och jag har funderat, hur kommer det sig att den berättelsen blev en egen bok i Bibeln? Och inte fick nöja sig med att berättas tillsammans med andra livsberättelser som vi kan följa i Gamla testamentet. Hur kommer det sig att det blev en egen bok? Ja, jag vet inte det. Jag vet inte om det är någon annan här som har någon tanke varför det blev just en egen bok. Men att den finns där, det säger mig att den har någonting viktigt att berätta. Dels historiskt, men jag tror att det också att den också finns där för att vi ska kunna spegla våra egna liv i den berättelsen. Att bli medveten om oss själva och våra egna liv. Jag går en utbildning nu i i mitt arbete som sjukhuspastor. Och som kurslitteratur så finns det, så är det med en bok av Lars Björklund. Han är också, han har varit sjukhuspräst och han är kaplan och själavårdare. Den boken heter Det som ger hoppet liv. Och nu glömde jag den boken, men jag ska bara berätta lite grann. I mötet med en person, som han, en anhörig som han mötte, som hade förlorat sin livskamrat och hade tappat fullständigt hoppet och upplevde det så mörkt att han kände sig totalt övergiven. Då väljer författaren Lars Björklund, och som beskriver i boken om detta, att berätta om Jesus sista dygn i livet, eller innan korsfästelsen. Han berättar om hans utsatthet, hur han kände sig totalt övergiven. Vännerna som fanns med där sista kvällen, som inte orkar hålla sig vaken. Hur Jesus till och med kände sig övergiven av Gud när han hängde på korset. Och när han berättar det här för den här mannen, så säger den här mannen: ja, precis, säger han. Jag har mitt eget Getsemane just nu. Och att tänka sig att man kan känna igen sig i Jesus, det kanske ibland kan kännas svårt att tänka sig den tanken. Den här mannen var ingen van bibelläsare eller så, som man kanske skulle kalla sig personligt kristen. Men han, för honom blev det ett hopp. Att han kunde känna igen sig i Jesus. Och det är ju just det som Bibeln talar om. Om ni kommer ihåg bibelversen från början. Att vi har inte en Gud. Vi har inte en överste präst som har stigit. Alltså som vi har en mäktig överste präst. Och att han är inte en överste präst eller en Gud som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats i allt. Berättelsen om Rut, den är fylld av motgångar och svårigheter, dödsfall och sorg. Men berättelsen slutar inte här. Där det verkar hopplöst så springer nya möjligheter fram. Och det är det som är så fantastiskt att läsa om i den här berättelsen. Nya möten och relationer. Och för Ruts del så innebar mötet med den invandrade familjen att hon fick en ny tillhörighet. Hon mötte en familj som delade med sig av sin tro på Gud, som ledde fram till Ruts egen personliga tro och överlåtelse till honom. Din Gud är min Gud, säger ju Rut. Det här förvandlade Ruts liv så mycket att hon var beredd att lämna sin trygghet för att följa med till någonting okänt och främmande. Och i slutet av Ruts bok, ett litet stycke som har överskriften Rut blir Davids stammoder, så slutar hela den här berättelsen. Hon som inte hade några barn i första äktenskapet, hon får tillsammans med Boas både barn och barnbarn. Och David, alltså kung David, blir hennes barnbarns barn. Jag tror knappast då, under svårigheterna som Rut mötte, att hon anade att hon skulle ingå eller att hon ingick i en större plan. Guds frälsningsplan genom Jesus Kristus. Messias som skulle komma från Davids släkt. Jag tror inte heller att hon anade att hon skulle få sitt namn inskrivet i Jesus släkttavla. Ni vet, Jesus släkttavla i Matteus evangelium. Det finns några kvinnor i den släkttavlan. Och förutom Jesu mor så finns Rut med där tillsammans med tre andra kvinnor. Fyra av de här kvinnorna hade det gemensamt att de inte tillhörde det judiska folket. De var inympade grenar som för att visa att Guds folk innefattar alla folk. Jesu räddning, alltså frälsning, den gäller alla människor. Och Jesus släkttavla, den fortsätter ju. Där skrivs in nya namn hela tiden. Prata om livets bok. Han tar dig och mig. Jesus tar dig och mig. Med hela vårt liv, vår historia, våra tankar om oss själva. Och så gör han någonting nytt. Upprättar helt och ger söners rätt, står det. Så vi har tillträde, vi har söners rätt. Vi får spegla våra liv i berättelsen om Rut och våga se Guds trofasthet genom svårigheter, men även våga hoppas på nya möjligheter. Jag tänker de här olika personligheterna i berättelsen. Jag kan känna igen mig i många utav de här, och jag vet inte vad du tänker. Men Noomi som var bitter eller blev bitter genom det hon mötte, som anklagade Gud. När hon sen, det står om henne i slutet av de här fyra kapitlerna, så står det att hon fick nytt livsmod. Hon som tyckte att hon hade förlorat allt. Så skrivs det om henne att hon fick nytt livsmod. Hon fick barnbarn, såg en framtid. Rut som var utblottad, hon till och med fick böja sig ner, gå och plocka det andra lämnade. Förstår vilken utsatthet att tänka sig det, att man går och tar det som var överblivet. Det som ingen annan ville ha eller det man hade lämnat. Hon blev rik. Rik Boas, han var en välbärgad man, så hon blev rik. Och jag tänker Boas, en godhjärtad man med fina värderingar. Han kunde ju använda sin position och sin rikedom till mycket. Och kanske till sånt som inte heller var så bra. Han kunde ju använt det till att få egen makt. Men han ger av sina ekonomiska resurser till att hjälpa andra. Och ge möjlighet till faktiskt att den här kvinnan Rut fick en ny start. Och jag tänker att här så har vi ett val att göra också. Vi kan ha också resurser som vi kan välja vad vi ger och vad vi satsar på. Jag vill avsluta med, som jag började med, det bibelordet som vi läste i början. Som en uppmaning till både mig själv, jag känner att jag behöver det i mitt eget liv också. Att hålla fast vid vår bekännelse. Så det vi möter i livet som gör att man blir stukad, man kanske känner sig tilltuffsad, man blir... Det får fäste och gör att någonstans här inne så kanske det till och med är så att man går med en bitterhet. Tycker att man har förlorat allting. Och har svårt att se det här hoppet. Ni vet att ibland så kan... Det är viktigt hur vi möter varandra. Ibland så kan man ta hoppet ifrån någon. Ibland så kan man vara med och få ge hoppet näring. Det är ju det vi ska göra. Att också kunna se det att man håller fast vid den bekännelse man har. Trots omständigheter. Trots det man möter i livet. Så från Hebreerbrevet så vill jag avsluta med att läsa det igen. När vi nu har en mäktig överste präst som har stigit upp genom himlarna. Jesus, Guds son. Låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Hur vårt liv än ser ut. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse, ett viljebeslut. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron. Jag tycker det är så vackert. Nådens tron visar på nåd och kärlek. För att få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp. Att gå fram till nådens tron, att vända sig till Jesus Kristus när vi behöver hjälp. Många gånger så kanske vi egentligen väntar alldeles för länge med att söka hjälp. Men här uppmanas vi, i den stund vi behöver hjälp, det är då vi ska gå fram till Gud. Amen. Herre, jag tackar dig. Tack för berättelsen om Rut. Den här berättelsen som egentligen handlar om ett liv som är möts, där vi möts av svårigheter, sorg och en kamp, men som också lyfter fram att det finns, mitt i det svåra finns det möjligheter till nya möjligheter, att det öppnas vägar av en händelse. Och jag ber att du skulle visa oss i våra egna liv, Herre, på de här ljusglimtarna, att av en händelse så kanske vi finns just där vi finns. Vi kanske möter just den personen därför att du har en tanke och en plan med våra liv. Du är inte oförmögen att känna med oss, utan du känner med oss. Och vi får komma till dig just i den stund vi behöver hjälp. Vi behöver inte vänta och försöka klara oss på egen hand. Att försöka vara starka, utan vi får söka oss till dig, Herre, i den stund då vi behöver hjälp. Därför att du möter oss med nåd och barmhärtighet. Tack för din kärlek och omsorg, Herre. Du håller oss i din hand. Det löftet får vi ta till oss. Trots omständigheter, hur den ser ut, så får vi hålla fast. Och jag ber, Herre, jag ber för den som känner just nu att den håller på att tappa greppet, släppa taget, att inte orka hålla fast. Herre, jag ber att du genom berättelsen om Rut skulle komma med en hälsning om att du är nära. Du är inte långt borta. Du, om någon, vet hur det är att vara övergiven och prövad. Herre, tack för din kärlek. Tack för din kärlek. Tack att du kallar oss att hålla fast och att söka oss till dig i den stund vi behöver hjälp. Tack för kärlek och helande kraft just nu. I Jesu namn. Amen.